Podplay.
Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där, och det är helt gratis.
Det första starkaste minnet är ju då när mamma ville ta mig till spåret. Hon ville ta livet av oss båda. Och hon skulle ställa sig på spåret med mig i famnen, låta tåget köra över oss.
Och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Maja. Välkommen till Älskade psykopat. Skulle du bara kunna börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag är en tjej i 20-årsåldern, bor i en stad här i Sverige och jobbar inom sjukvården.
Hur kommer det sig att du skrev in till mig och ville vara med i podden?
För att jag tycker min historia är lite annorlunda, eller den pratas inte om så mycket. Jag vill förmedla den historien så att folk som har varit med om samma sak tar till sig den. Den handlar om min mamma. Jag växte upp, vi hade en lägenhet. Och jag växte upp, vi var väldigt fattiga. Vi var inte fattiga, men min mamma prioriterade skönhet och så vidare. Så vi hade ingen mat. Så jag var väldigt undernärd. Jag hade två halvbröder, men de hade blivit placerade i olika fosterhem. Så jag har träffat dem någon gång, men det är inget så. Jag har inte sett dem. Jag hade en mormor som jag var hos hela tiden. Världens bästa mormor. Sen gick hon bort när jag var 11 eller 12 år gammal. Sen har jag inte haft några fler familjemedlemmar, för pappa har jag aldrig sett röken av. Han är en sån som går på droger, missbrukar. Aldrig träffat honom. Men det jag vet är att anledningen till att jag blev till var ju för att han våldtog min mamma. Och efter att han våldtagit henne och insåg att hon var gravid med mig, så hotade han ju med att döda henne med diverse saker. Kniv, yxa, han hotade henne liksom. Så hon fick ju fly till ett kvinnofridsboende hem. Det har ju bara varit destruktiva män. En som har varit bra, annars har det bara varit destruktiva män.
Kan du berätta lite mer om hur du var som barn och... Även hur din, med lite mer sen om hur din mamma var som person.
Jag som barn var väldigt, väldigt tillbakadragen, fick jag höra väldigt mycket. Speciellt om min fosterfamilj, att jag var duktig typ, för att jag var så tillbakadragen. Gjorde inga ljud ifrån mig. Men jag ville ändå ha väldigt mycket attention liksom. Så att det var ofta att jag sa att jag har ont där och där, och någon gång hade jag till exempel bara ont i min lilltå, för jag ville till vårdcentralen och få uppmärksamhet. För att jag fick ingen uppmärksamhet av mamma. Men annars har jag alltid varit tillbakadragen, duktig, tyst. Har inte, aldrig liksom, inte varit den som har gått på droger, alkohol. Jag har bara varit en människa som nästan ingen har lagt märke till.
Hur levde din mamma där från de tidigaste åren som du minns? Du sa här tidigare att hon var intresserad av skönhet. Och berätta lite mer om henne som person.
Hon var väldigt trevlig ändå. Alltså som en vanlig människa så var hon väldigt trevlig. Visst, hon köpte en massa skönhetsprodukter. Hon ville gärna sminka, hon ville vara fin utåt. Bakade mycket, hon var ju sjukskriven så hon var hemma. Så egentligen som människa var hon väldigt trevlig. Det var väl mer hennes beteende som hon kanske inte insåg själv att de inte var så här jättebra. Hon hade inga vänner, ingen man. Så hon gick ju hemma hela tiden, hon hade ju ingen.
Mm. Och du gick på förskola och så, eller vad gjorde du när du inte var med henne?
Ja, jag gick ju först på dagis och sen i skolan. Alltså jag gick ju som ett vanligt barn liksom, i skolan och så. Det tidigaste jag minns är när jag var 6 år, när SOS hämtade mig. Så bodde jag hos fosterfamilj då ett år, medan mamma la inne på psyket en månad. Sen skulle hon repa sig. Eftersom att jag blev frivilligt placerad så kunde mamma ta tillbaka mig när hon kände för det. Så efter ett år så tog hon tillbaka mig.
Kan du berätta lite om den tiden fram tills du sen då, som du berättade här, kommer tillbaka till din mamma?
Den fosterfamiljen vi hade, det är jättemysigt. Jag minns vi, jag har ju aldrig, mina födelsedagar har aldrig blivit riktigt firade. Så vi firar mina födelsedagar, min födelsedag. Julen var jättebra. Det är sån där Svensson drömfamilj. Skulle ändå vilja säga att det är det bästa året jag har haft än så länge.
Men att du kom tillbaka sen?
Mm. Mamma, jag blev frivilligt placerad. Så mamma kände väl att nej men nu mår jag tillräckligt bra så att jag kan ta tillbaka. Så hon kan ta tillbaka mig. Så då valde hon att göra det.
Den här veckan samarbetar Älskade Psykopat med MySafety. Nu till sommaren är till exempel MySafetys stöldförsäkring intressant eftersom den gäller stöld i din bostad. Men fortsätter gälla även när du är ute på resa och kan täcka både lånade och hyrda saker. Deras bedrägeriförsäkring kan också vara en fin sommarpresent till dig och familjen när ni ska ut på äventyr. Den kan gälla vid till exempel identitet, telefon, mail, kort och kontobedrägerier och även andra bedrägerier. Och den omfattar även eventuella föräldrar och barn upp till 18 år. Båda går snabbt att teckna innan sommaren på mysafety.se så att ni kan fortsätta lyssna på bra crime-poddar istället för att tänka på tråkigheter under ledigheten. Stöldförsäkringen kostar 89 kronor i månaden och kan ersätta det som blir stulet. Och det är oavsett om stölden eller rånet sker i hemmet, i biutrymmen eller utanför bostaden. Bedrägeriförsäkringen kostar 199 kronor i månaden och kan täcka flera vanliga bedrägerier. Gå in på mysafety.se och teckna en försäkring som kan täcka sånt som dina andra försäkringar inte täcker. Tack MySafety för att ni sponsrar Älskade Psykopat.
Det första starkaste minnet är ju när mamma ville ta mig till spåret. Hon ville ta livet av oss båda. Hon skulle ställa sig på spåret med mig i famnen och låta tåget köra över oss. Hon var ju inte på gång på väg till spåret utan det var liksom den dagen som hon skulle gå som så hämtade mig innan. Och det var ju dramatiskt för att de kom och hämtade mig och tog mig från mamma hux flux liksom och fick inte se henne, fick inte veta någonting för jag var bara 6 år gammal. Så var det liksom så här, okej, ja, men här ska du få bo liksom nu ett tag framöver för att din mamma mår inte så bra.
Och hur var det här kom fram, att hon ville göra det här?
Hon pratade med en tjejkompis om planerna, som att hon skulle göra det.
Du förstod att det var det handlade om?
Jag hörde det efteråt. Så det är inget just då, det enda jag minns just då är att jag blev tagen liksom av SOS. Mamma har också berättat det, så det är hennes egna historia också.
Berättade hon varför hon ville göra det här?
Nej.
När du har fått veta det här nu, hur tänker du, vad tänker du om det?
Känns ju lite sjukt. Tänker hur en människa kan göra det med och mot sitt barn. I början mådde jag ganska dåligt över det. För jag mådde dåligt överlag. Men nu har man väl mer accepterat det liksom. Okej, hon mådde så pass psykiskt dåligt. Hon kanske inte ville lämna mig. Så kanske därför hon ville ta med mig till spåret också.
Berätta liksom hur det var att leva med din mamma när du kommer tillbaka där sen.
I början var det helt okej. Jag menar, jag var ju bara 7-8 år gammal när jag kom tillbaka, så då märkte man inte så mycket. Men sen framöver, då börjar man ju märka att okej, hon mår inte bra. Så jag fick ju ta hand om hennes ekonomi, för hon klarade inte av det. Så från att jag var 12 så fick jag ta hand om vår ekonomi och se till så att det fanns liksom pengar till hyra och sånt. Och så fick jag ge henne pengar som hon kunde handla för. Hon var väldigt självisk. Tvingade mig ganska ofta att se skräckfilmer med henne och så. Och det var mycket på natten att där finns demoner under sängarna. Under sängen vi sov, så jag får inte ha mina fötter utanför sängen, för då kommer demoner att ta oss. Vi hade en del katter också. Och när katter lägger sig ner i viss ljus så blir deras ögon lite röda. Och då fick hon för sig att nej, men den katten är en demon. Och sen dagen efter, eller någon vecka efter kanske, när jag kom hem från skolan, så var katten borta. Ja, så har veterinären avlivat katten enligt henne. Fanns inga pengar till det, så jag har ingen aning om vad som hände, men de försvann. Om jag har betett mig dåligt och så vidare, så säger hon att hon, nej, men jag kommer ta katten ifrån dig. Jag kommer döda din katt om du fortsätter hålla på så här. För att jag, enligt henne, bråkade jag med henne. Men enligt mig var det mer liksom, du får börja bete dig. Du får börja vara en mamma liksom. Sen började ju så smått med alla hennes låtsaspojkvänner. Så började ju med att mamma började säga så här, men jag har skaffat ny pojkvän. Och så jag tänkte, ja men vad roligt, äntligen något kul i livet. Och sen eskalerade lite och sa, ja men han håller på att bygga ett hus till oss. Och, men du får inte riktigt träffa honom än. Och sen eskalerade ännu mer. Där hon satte upp hans namn utanför dörren så att hon skulle få hans post. Men där fanns ingen sån liksom. Det var bara hans namn, hans adress var ju inte där. Och mycket att han kom på nätterna. Hon hade ju vår lilla tagg för att komma in i lägenheten. Hade hon i plånboken för att han skulle komma in på nätterna. Och ja, han höll på att bygga hus till oss då. Med pool och det var så här jättefint. Hon ringde ganska ofta till att man kunde ringa till medium typ. Så hon kunde se in i framtiden. Och då pratade ju mediumet med henne som att han fanns i hennes liv. Sen sa mediumet att ja, men du har någon i din närhet som kan se in i framtiden. Så tänkte hon att ja, men det är ju jag då ju, för det finns ingen annan i hennes närhet. Så då började ju hon så här. Hon började fråga mig frågor då. Kommer han komma i natt och älskar han mig fortfarande? Vad händer med huset? När blir huset färdigt? Hon trodde hon var gravid också, så hon frågade mycket, när kommer barnet och när ska barnet födas? Och jag var ju tvungen att svara på de frågorna innan jag fick lov att till exempel leka med kompisar.
Hur gammal är du?
Skulle säga 13 och uppåt.
Hur tar du allt det här?
Under hela min barndom så har jag stängt av allting. Jag är en kall zombie nästan. Så jag spelar med för att jag vill inte se henne ledsen. Så jag låtsas liksom som att okej, men denna människa finns, för då är mamma glad. Och det fortsatte så fram tills att jag på något sätt, minns inte helt hundra hur, fick dem att göra slut inom situationstecken. Förmedla från honom till henne att okej, men jag vill inte vara tillsammans med dig längre.
Men hon hade alltså ingen kille?
Nej. Allt detta är på låtsas.
Men det här med mediumet, det stämmer?
Det stämmer, eller? Ja. Jag hörde samtalen också med mediumet. Kostar flera 100 kronor i månaden för att hon ringde mediumet. Så basically mediumet förstörde ju också hennes liv.
Ja, för att mediumet tror ju på de här historierna.
Ja, precis. Så pojkvännen fanns inte, men mediumet fanns. Jag hörde henne prata. Sen då, efter att de hade gjort slut, mådde hon dåligt. Jag var på semester med min dåvarande kille. Då var jag kanske 14. Så får jag ett sms av henne flera gånger. Vad är det snabbaste sättet att ta livet av sig? Någon gång när jag kommit hem så har hon ju suttit med. Hon har mycket tramadol och så hemma för hennes ryggvärk. Sitter hon med liksom en handfull tramadol i handen för att hon vill ta livet av sig. Eller så skriver hon, ja, hänga sig är kanske det snabbaste sättet att ta livet av sig. Så jag har ju alltid, tagit mig hem så snabbt jag bara kan. För att hjälpa henne. Med tanke på att jag visste att skriver hon så, om jag inte skyndar mig hem nu så kanske hon ligger där när jag kommer hem från semestern. Det höll på ett tag. Ganska länge att hon mådde så dåligt. Tills den nya pojkvännen dök upp. En ny låtsaspojkvän dök upp. Samma femma där som med förra pojkvännen. Bara det att hon satte ju inte upp något namn på brevlådan så för att människan fanns ju inte på riktigt. Det fanns inget namn att sätta upp. Och då började nästan bli värre för att då hade hon konversationer med sig själv på papper. Man hörde henne prata själv i köket. Och hon kunde bli väldigt arg och smälla och slå med saker och kasta saker för att hon bråkade med denna killen då i hennes huvud. Så då blev det mer konversationer med sig själv än att hon frågade mig massa saker. Men det blev nästan värre för mig, för då hörde jag liksom själv att detta är dåligt. Hon är väldigt dålig nu. Jag kan ju inte säga eller veta om hon är psykopat. Men oavsett vad så är ändå resultatet hur jag blivit behandlad samma. Jag har ju ändå haft en uppväxt med hot. Och den har varit väldigt destruktiv. Visst, där fanns kärlek. Men sen blev det ju ändå de här tvära dragen. Med till exempel att hota och ta livet av oss och henne själv. Den psykiska misshandeln. Hon hade ingen empati och empatistörningen med att döda katterna. Även hallucinationerna hon hade, det blir ju en del av min psykiska misshandel. En ganska stor del. Så oavsett så blev jag nedbruten som barn och det blev ändå en hemsk uppväxt som var på liv och död. Hon har ju ingen schizofren diagnos, men man ser ju de dragen. Ångest och depression, absolut, med tanke på att hon försöker ta livet av sig. Social fobi. Hon har ju inga vänner. Hon har ju ingenting. Det är det värsta hon vet, är att ut och röra på sig bland folk. Hon är ju så otroligt självisk med tanke på att hon köper aldrig hem mat. Det var väldigt sällan mat hemma. Jag var undernärd. När jag var sjuk och fick min diagnos epilepsi så tog det ett år för henne att ta mig till vårdcentralen överhuvudtaget för att få diagnosen.
Men det är också väldigt konstigt skulle man kunna säga att du som omyndig och som barn får bo med en så här pass sjuk mamma.
Min mamma har ju tagit ut min akt från SOSen, sociala menar jag. Och mamma har ju fått flertalet anmälningar från både mina syskon, min mormor, 3, 4, 5 stycken liksom. Men så kommer SOS hem och jag såklart säger inget ont om mamma, för att mamma är mamma. Jag älskar ju mamma. Mamma bakar kakor, du vet, hon är en vanlig människa för alla andra. Så att de omhändertog ju inte mig. Vilket jag ändå tycker är konstigt med tanke på att mina båda bröder är ju faktiskt omhändertagna.
Är de äldre, dina bröder?
Mm, de är äldre.
Vad tror du det beror på att de blev det men inte du?
Skulle jag vilja säga att jag föll mellan stolarna. För när, sen när allt kom fram så blev det ju en chock för alla. För jag anmälde ju mig själv sen till slut. Det blev dock inte godkänt, utan det var sen när mamma anmälde, inte anmälde mig, men ja, att hon ville inte ha kvar mig, då var jag 16 år gammal. Så tog ju SOS det på allvar och så blev det lite utredning och så blev jag placerad hos fosterfamiljen. Så det var samma familj.
Är det någonting mer du vill säga om tiden fram till du kommer till den här, tills du blir 16? Är det något, vad hände med din mamma och hur blir det här nu?
Jag blev ju 16 då ju. Det blev en utredning med SOS. Hon kommer fram till att jag ska bli placerad i ett fosterhem. Samma fosterhem då som förra gången. Vi kommer dit till mamma, hämtar alla mina saker. Får inte ens ett hej då. Det är liksom, hämtar mina saker, hon stänger dörren. Och så går jag därifrån. Sen är jag hos min fosterfamilj ett halvår ungefär. Sen blev det lite halvdant där. Så vi kom fram till att jag ska få en soslägenhet istället. Så jag får bo ensam. Och det var ingen särskilt dålig del av mitt liv, utan det var okej, skönt att få en lägenhet liksom. Sen är jag i skolan, då är jag, jag gick i tvåan i gymnasiet, jag är lite osäker på hur gammal man är då, 17 tror jag. Så ringer mamma, så tänker jag att ja, men jag måste ju svara. Säger hon att jag står utanför din dörr för att jag har blivit hemlös. Kronofogden har varit och knackat på dörren och de har tagit mina saker. Jag har bara två påsar med mig, jag vet inte var jag ska ta vägen. Och då har jag inte hört av mamma på ett år. Så jag bröt ihop totalt. Men jag åkte ju hem. Fick egentligen inte ha några inneboende i min soslägenhet. Så det var ju sån stress för mig, ska jag ringa SOS? Vad ska jag göra? Hon fick bo där några dagar, sen ringde jag min barnsekreterare. Hon som hade hand om allt som hade med mig att göra.
Hur kändes det här mötet med din mamma efter ett år utan kontakt?
Hon är ju så... Jag finner inga ord på hur jag skulle vilja beskriva henne, men då... Hon är som vanligt. Åh, hej, hur är det med dig? Och sen börjar hon så här, ja, och jag har fått KOL och jag har blivit leversjuk. Det är så här, tycks synd om mig. Börjar hon att prata om. Men annars som vanligt... Som att det är som att vi träffas varje dag, typ så behandlade hon mig då. Knappt ett tack. Och det hon tog med sig från lägenheten, det jag hade velat ha med mig, hade ju varit till exempel fotoalbum och så. Det hon tog med sig av sina två kassar var all sin cola hon hade hemma och alla sina skönhetsprodukter och lite kläder. Resten blev ju, tog ju kronofogden, såklart. Så hon bodde ju där några dagar då. Sen ringde jag ju min barnsekreterare, som för övrigt är världens bästa människa, som sa att din mamma får inte lov att bo där. Så jag fick betala en hotellnatt till henne. Så lyckades de fixa in henne på en stuga på en campingplats, där jag, samma stad där jag bodde. För då hade hon fixat en förvaltare, heter det. Så den personen har hand om hela hennes ekonomi. Sen hörde jag inte av henne igen. Sen var det helt tyst.
Var det slutet på eran kontakt?
Jag fick grattis på mina födelsedagar. Jag fick god jul. Sen var det inte mycket mer så. Vi hördes inte av. Jo, om hon ville låna pengar. Men det fick hon aldrig göra, för att jag vet att det går till cigaretter. Även om det är min mamma, så nej. Så slutade hon höra av sig. Och sen så skrev faktiskt jag till henne och frågade. Då var det slutet på trean. Så det var slutet av trean på gymnasiet. Så skrev jag till henne och frågade, men hur är det med dig? Då har hon ju fått en fin lägenhet. Verkar vara bättre med henne. Jag kom dit och kikade till henne. Insåg ganska snabbt att är det inte jag som skriver och frågar hur det är, så skriver inte hon tillbaka. Så jag slutade med det. Sen gjorde jag slut med mitt ex. Och då såg hon det på Facebook. Så frågade hon liksom, ja, vad har hänt? Du vet så. Och då skrev jag att hade du hört av dig, så hade du vetat det. Hade du hört av dig, så hade du vetat vad jag hade jobbat och var jag bor. Och hur bra jag faktiskt har det. Så skrev hon, ja, men jag tänker på det varje dag, skrev hon. Så svarade jag med att du tänker på mig alla dagar på året, men du skriver till mig på 2 dagar. Det vill säga min födelsedag och god jul. Så här, jag vill inte höra av dig mer om du ska fortsätta så. Och där klippte jag kontakten helt.
Hur känner du att allt det här har påverkat dig i ditt vuxna liv nu?
I början mådde jag ju dåligt över det. Både att jag klippte kontakten med henne och hela principen att man blev så ledsen när man såg alla andra som hade en hel familj med hus och hund och bil och allt det där. Men jag tror samtidigt att det har påverkat mig bra nu, för att jag vet hur pengar och ekonomi funkar. Jag är självständig. Har bott hemifrån sedan jag var 16 då. Har mitt jobb och så vidare. Så att just nu känns det bra. Det har ändå gett mig något gott av den uppväxten jag har haft. Jag tänker aldrig bete mig på det sättet. Alltså jag har fått en syn på hur man ska bete sig egentligen. Och hur man inte ska bete sig. Och det har ändå gjort mig starkare, för jag vet, och det säger folk också, att det är starkt att jag har inte hamnat i de kretsarna med droger och så. Vilket brukar hända ganska ofta när man är i sådana situationer. Så jag känner mig ändå stark att jag är där jag är idag, trots att jag har haft den uppväxten jag har haft.
Kan det ändå förvåna dig, om vi går tillbaka lite till det vi pratade om innan, men att ett barn under nästan stora delar av sin uppväxt tillåts att leva med en mamma med så här mycket olika sorters problem?
Jag tycker det är helt sjukt. Om vi nu tar det med SOS. Alltså, de tillåter att ett barn får leva så här. I de omständigheterna där man vet att hon röker inne. De diagnoserna hon har på papper. Och mina bröder är liksom redan omhändertagna, hon har fått 4 anmälningar på sig. Och då ser jag ändå ingen röd flagga. Liksom jag förstår inte riktigt hur de tänker att det är okej, hon bakar bullar och är trevlig när vi kommer. Varför ska vi ta hennes barn ifrån henne? Jag ser inte riktigt hur de tänkte.
Det låter också som att din mamma inte alls fick den hjälp hon behövde.
Det fick hon inte. Det är det som är så tragiskt, för att hon inser ju inte att hon är sjuk. Det här med alla hallucinationer och så. Hon fattar inte att hon är sjuk. Fast jag har försökt förklara det. Fast hon har läst akterna från SOS. Och det är det som är tragiskt. För att annars hade hon haft mer hjälp, hade SOS kanske förstått mig eller lyssnat på det jag sagt senare då. Så hade hon kanske kunnat få psykisk hjälp. Kanske fått mediciner.
Det är väldigt synd om henne och väldigt tragiskt.
Ja, det är ju synd om henne också, det är det som är grejen. Hon vet ju inte om att det är fel på henne. Så oavsett hur mycket jag vill säga att jag hatar henne, så tycker jag ändå det är synd om henne.
Hur man hamnar så utanför.
Ja, för hon är ju svarta fåret. På något sätt så blir hon svarta fåret, och det är synd om henne faktiskt.
Kunde du känna att du ändå som tidig tonåring, barn där, att man skulle kunna börja tro på hennes hallucinationer? Att man måste vara stark i att inte dras med i det här tankesättet?
I början trodde jag ju på det. I början var jag ju överlycklig. Att mamma skulle börja få det bra och vi skulle börja få det bra. Och vi skulle börja bli en Svensson-familj liksom. Men sen insåg jag ju mer och mer att okej, det är hallucinationer. Jag får hålla mig stark. Förstå att detta är inte på riktigt. Jag ska inte hamna i fantasivärlden hon är i. Utan bara vara mig själv. Försöka göra allt så att hon är glad. Men inte tro på det själv. Detta är första gången jag berättar denna historien för någon överhuvudtaget. Socialen har fått höra lite. Min fosterfamilj också lite. Alltså de flesta runt mig har fått höra det i stora drag. Men det är ingen som har fått höra min uppväxt på det sättet jag har pratat om nu.
Hur känner du nu när du får sätta ord på det här du har varit med om?
Just nu vet jag inte vad jag känner. Ja, just nu har jag ingen aning om vad jag känner. Men det känns väl ändå bra att få prata om det så att någon lyssnar. Och att detta kanske till och med hjälper någon. Så att det känns ändå bra på det sättet än att sitta hemma framför en person och bara berätta det. Utan nu kan jag kanske hjälpa en människa också.
Vad tror du är de bra råden egentligen för någon som kanske sitter i en sån här situation? Vad bör man göra och vad är det du känner att du borde ha gjort?
Verkligen berätta sanningen för SOS. Det är så svårt. För att man älskar sin mamma, det gör jag fortfarande. Och det är så svårt att såra henne, men måste berätta för SOS sanningen innan det går för långt så som det gjorde för mig. Trycka på sanningen och trycka på SOS så gott man bara kan. Eller anhörig eller någonting bara i närheten och verkligen berätta vad det är som är fel så att du får hjälp.
Exakt, och också att en räddning för hennes del. Att hennes problem uppmärksammas och att hon blir ledd till rätt vård.
Precis, så att hon liksom får den psykiatriska hjälpen hon behöver och barnet eller ungdomen i sig får den hjälpen den människan behöver. Så att det kommer att gynna båda två. Oavsett så kanske det sårar din förälder nu, men du kommer att tacka dig själv sen för det du har gjort. Jag hade tackat mig själv nu om jag hade gjort det. Utan tvekan.
Har du bearbetat det här på något sätt med någon psykolog, terapeut och så?
Nej.
Har du haft behov av det?
Med tanke på att jag stängt av alla känslor när jag växt upp och fortfarande jag har jättesvårt att känna saker. Så nej. Men jag vet att det kommer komma någon gång. Jag kommer behöva prata om det, men inte nu.
Det här med att stänga av, kan du förklara lite mer hur gör man när man stänger av känslor?
Jag bara lever typ. Alltså man är som en zombie som går. Jag låter inte saker komma nära mig. Jag låter inte saker påverka mig. Utan jag svarar på mammas frågor. Låter henne vara glad. Det flyter på liksom. Den enda jag verkligen har känt att jag älskar det är min mormor.
Har du med dig det här beteendet nu i ditt vuxna liv att du lätt stänger av saker?
Ja, det gör jag hela tiden. Känslor för folk. Jag låter inte folk komma nära mig. Utan kommer någon liksom lite för nära mig, då stänger jag av. Det är liksom, du kommer inte för nära mig, du får inte höra mer. Jag kanske tycker om dig, jag bryr mig om dig jättemycket. Men jag låter inte det påverka mig på det viset. Jag stöttar en annan människa utan tvekan. Men jag låter inte mig själv ligga och gråta på nätterna för det.
Är det något beteende och någon mekanism du tror du har utvecklat i och med din uppväxt och relation till din mamma?
Det måste ju vara det, tänker jag. Med tanke på att det var då jag började att sluta känna för mamma. Så det måste ju vara då det började.
Vet du någonting om hur din mamma mår och lever idag?
Verkar som att hon lever så bra hon kan. Mår väl som hon har mått innan. Har nog kvar sina hallucinationer skulle jag vilja tro. Men hon bor stadigt. Hon har någon som hjälper henne med ekonomin. Så det är ändå en trygghet för mig att jag vet att hon bor bra. Hon kommer inte bli hemlös. Hon har pengar till att köpa mat liksom. Hon har någon som hjälper henne med pengar. Sist jag pratade med henne så vet jag att då fick hon hjälp hos läkaren med tanke på att hon har fått KOL och leverproblem. Och så snackade hon om en utredning om hennes psykiska mående OSA. När hon ändå börjat söka vård. Så jag tror och för hennes skull hoppas att det börjar bli bättre. Hon börjar ta sina mediciner igen.
Hur skulle du säga att du lever idag? Hur ser du på din framtid? Både din egen framtid men även om du ser någon form av tanke på att du kanske kan återfå kontakten med din mamma igen.
Jag själv lever jättebra. jättenöjd med vad jag åstadkommit med jobb och lägenhet och så. Och min framtid just nu ser väldigt ljus ut. Jag har fina planer på hur jag ska leva mitt liv. Ingen kontakt med mamma, nej. Det kommer inte göra mig någon nytta. Jag har varit utan henne i flera år nu. Jag känner ingen mening att jag ska ha någon kontakt med henne heller. Liksom, jag har min morbror från familjen. Resten, mamma och pappa behöver jag inte liksom.
Har du några råd eller tips? Hur blir man så stark som du är? Ändå så ung som du också är, tidiga 20-årsåldern.
Mycket försöka att inte hamna i dåliga kretsar. Det är ju så många som gör det när man har varit i en sån situation. När man har med soss att göra. Liksom hålla dig borta från dåliga omkretsar. Hålla hellre för dig själv än att vara med omkretsar som tar droger. Eller i olika sorters missbruk. Liksom hålla dig borta från sånt. Jag vet att det är många som söker uppmärksamhet i form av sex och så. För att man får ju ingen kärlek hemma. Liksom, försök att hålla sig borta från det. Eller vara ensam. Eller hitta människor som gör en stark.
Nu har vi lyssnat på Majas avsnitt. Vad vill du säga om det till en början?
Alltså det är så sorgligt hur barn som har fått dilla myndigheter som inte ser allt som de borde se och göra det de borde göra. Jag känner så med henne och jag hör också i hennes berättelse, särskilt i slutet, att hon inte vet vad hon känner om. I en hel del läge. Och det är typiskt någonting som människor som, inte alla men hela människor som varit utsatta för trauma, att man inte kan känna efter. Man stänger av. Hon beskriver sig som en, ibland är det som en zombie. Och det är en överlevnadsmekanism. Man har växt upp under så här förhållande. För att om barnet skulle känna in och ta in allting som hände så skulle man gå under. Så sätt är då att checka ut sig själv helt enkelt för att överleva. Så att hon behöver ju hjälp att prata, sätta ord på vad hon går igenom och låta känslor i hanterbara doser få komma upp. Annars blir det här något, det kan leda till depression och andra ohälsosamma tillstånd längre fram.
Hur skulle du beskriva den här mamman? För att i det här fallet, när jag har lyssnat på det här, så är ju inte den här mamman psykopat utan psykiskt sjuk.
Det här är ju en människa som lider av vanföreställningar, hallucinationer, hör röst och ser saker. Det är en väldigt tung och dyster berättelse. Men också i detta vill jag säga, det finns alltid hopp att komma ur sånt här. Bara det att hon har varit här och delat. Vi vet ju inte varför processer det sätter igång i henne att börja komma i kontakt med känslor. Som jag har sagt i något av de här avsnitt, det är inte alltid det vi har varit utsatta för som är traumat. Självklart är det också. Men det är också traumat över det vi aldrig fick. Kärlek, trygghet, varm famn. Det är så mycket det här med att se skräckfilmer med sitt barn.
Vad säger du om socialtjänstens agerande att låta Maja bo med sin mamma trots allt det här som pågår?
Det är ofta styrda av lagar och regler som de måste följa. De är ofta tyvärr också bakbundna av ett byråkratiskt system. Tyvärr också. Sen vet jag att det finns många människor i den världen i socialtjänsten som är änglar som gör fantastiska saker varje dag. De hör vi inte så mycket om men de finns också.
Vad säger du om mamman som hamnar så utanför all form av hjälp?
Hon har trillat igen genom ett skyddsnät många gånger om. De skulle fångats upp tidigt i livet.
Tycker du att det är viktigt att en sån här berättelse kommer fram?
Mycket viktig. Mycket, för att finns det ett enda barn i det här landet som hör det här, eller någon vuxen som ser barn som far illa, om den här berättelsen kan hjälpa ett enda barn, så är det här ovärderligt.
Podplay.